Coachtipset med Kent Åkerman.
God morgon och välkommen till Coachtipset med Kent Åkerman. Då är det måndag morgon igen och du är laddad. Eller så har du kanske en pressad vecka, vad vet jag. Och det är just press det ska handla om det här programmet. Vi har Thomas Ravelli med oss i studion som kommer senare och prata om hur presterar vi under press, prestationsångest, hur är vi på topp så länge och hur klarar vi pressen i dubbel bemärkelse ska vi snacka om också. Anders, min kära ljudtekniker och sidekick, du har haft en riktig gris i helg har jag förstått.
Ja, det skulle man kunna säga, eller tjurig i alla fall.
Okay.
Jag var uppe i Stockholmstrakten och sprang ett terränglopp. Ett ganska så lerigt och blött terränglopp kan jag tillägga.
Tjurruset heter det va?
Japp.
Hur långt är det? Och, alltså, kryper man och ålar man och springer man? Eller vad är det som händer?
Det är en mil långt och man springer ju mest. Alltså, men det är, delvis så var det ett träsk eller en myr eller man ska säga på ungefär 700 meter. Och den kändes som den aldrig skulle ta slut kan jag berätta.
Underbart.
Sen var det mycket diken fyllda med vatten och ja, leriga stigar och över små bergsknallar. Och det var halt och det var en massa rötter och snårigt och... Ja, ganska tufft helt enkelt.
Säger du med ett stort leende på läpparna liksom.
Ja, riktigt, riktigt kul.
Ja, visst. En macho-grej eller? Varför gör du detta?
Nej, det var mycket tjejer som sprang också så det vill jag inte säga så. Men man får nog ha en viss typ av läggning tror jag, eller man ska säga, för att tycka att det är skoj. Man får inte vara rädd för att skita ner sig och bli blöt och kall och...
Lite så, och känna sig lite pressad och stressad också kanske, eller?
Ja, kanske det.
Mm. Du, vad säger du om dagens tema? Prestera under press och trygghet i stagnation och vi behöver lite press och så vidare. Vi har ju suttit här nu, det är ju sjätte programmet vi kör nu och vi har ju suttit någon minut innan och tekniken inte har fungerat och vi ska gå live ut och så vidare.
Då är
det har löst sig.
Då är det ju lite pressat, det är det ju. Så att nej, men jag tycker väl att lite press behöver man ändå någonstans. Ja. Det skulle inte funka om det inte fanns någon press alls. Men givetvis så kan det bli för mycket. Och det är ju väldigt individuellt hur man agerar när det blir för mycket press för en.
Vad du är klok, Anders.
Ja.
Det är ju nästan du ska sitta här i intervjustolen nästa vecka, eller hur?
Ja, men vi byter då. Jag ger dig snabbkursen här bakom mixerbordet.
Då kan jag känna mig pressad, helt klart. Det tror jag, helt klart. Okej, dagens program, sagt vad ni som precis har slått på radion. Det är coachtipset med Kent Åkerman och vi kommer att snacka om press, prestation, motivation, hur håller man sig på topp. Och vi har i studion mannen som kastade sig åt rätt håll en gång har han sagt, blev folkets hjälte och nu är han med oss här hos oss. Så vi är glada att presentera. Ja, ni som redan har hört vem det är, vet vem det är och ni som har förstått det, ja, ni känner honom. Han är legendarisk idag, Thomas Ravelli. Han är dagens gäst i studion och... När vi tittar vidare på det här med press och så vidare, apropå grisigt förresten, jag var på något riktigt bra i helgen. Det var Grease.
Ja, trevligt.
Anders Lundin har lyckats göra en riktigt bra översättning och bearbetning utav den över till svenska förhållanden. Så att tjejerna, de skrek där på scenen. Åh, Lasse Lundahl, vad snygg han är! Det var ju på det svenska 50-talet den skulle utspela sig här på Skandinavien i helgen. Så att då är vi laddade för en ny vecka. Det väcker lite karaoke-minnen. För mig när vi tittade på Grisen sagt var för att finns det en låt som jag har sjungit mycket karaoke till och då var det väl lite press och stress. Det är den som kommer alldeles strax här. Väcker minnen tillbaka till Jersey 1991. Sen jag jobbade där som fritidschef för en språkresorganisation och det var den här upp på scenen och så var det en tjej och så var det jag och så var det någon annan och så var det jag och så skulle man köra den här och det var ju folkets jubel. Första gången så var det lite press, Anders, det kan man tycka.
Var det det?
Kändes väl lite så, men sen kunde man efter ett tag och kunna alla movesen. Jag vet inte, du var ju knappt född då, höll jag på att säga, men 70-talets movesen där, va?
Nej, de har ju inte bra koll på, det kan jag inte påstå.
Det var ju Saturday Night Fever kom ju samtidigt som Grease och så vidare. Men det var väl lite press ändå, det kan jag lugnt säga. Och att prestera under press, det är det vi ska snacka om idag. Jag läste en artikel där Robin Söderling, våran duktige tennisspelare, uttalar sig, han sagt så här: ibland har jag velat för mycket, då blir jag förbannad, spänner mig, tappar koncentrationen och spelet låser sig. Om jag tar det för lugnt så slappar jag av för mycket. Så att vad är det handlar om egentligen, att vara laddad men inte kvaddad, tänd men inte spänd. Vad är då skillnaden som gör skillnad? Och alla människor har en grundspänning i kroppen och varje spänningstillägg sedan blir då en situationsspänning. Och det finns ju de som, det behövs inte speciellt mycket. Jag tror att du, Anders, klarar av ganska mycket extra
extra
spänningstillägg liksom, utan att det händer saker, va? Eller?
Ja, alltså man känner ju att man blir ju stressad, men det gäller ju att försöka och hantera det där på ett någorlunda bra sätt, och det lyckas väl oftast i alla fall.
Prestationen kontra den spänningen som finns då.
Sen ska jag inte påstå att det kanske blir en bättre prestation alla gånger, för att man, ju mer press det är, vilket kan ju vara fallet för vissa, att liksom, i princip ju mer press de får desto bättre blir slutresultatet, men så är det ju inte i mitt fall, men man kanske ändå någonstans tar sig igenom det på ett hyfsat bra sätt.
Hyfsat bra sätt. Och det du säger nu egentligen, om man säger teorin, någon som forskar och tittar närmare på, vad är det som händer i kroppen egentligen? När vi ska prestera så har vi en optimal zon, men om vi kommer över den, precis som Robin sa själv, kommer vi över den så blir det för mycket, då blir jag spänd.
Ja.
Jag blir inte tänd. Och det finns de som redan från början har då en ganska hög grundspänning. Och det kanske räcker att man säger någonting eller bara, ja, nu måste vi köra hårt här nu, eller du, så nu ska du ta straffen här och så vidare. Så håller de nästan på att pinka på sig liksom då.
Ja.
Och det är ju mycket mental träning som handlar om det, som är en del av vad vi snackar om här i programmet, va? För hög grundspänning behöver inte mycket hända för att den optimala zonen ska passeras liksom då. Så grundspänningsnivån är den nivån som behövs för att fungera. För låg grundspänning så behöver vi mer laddning. Helt avspänning gör att du inte presterar överhuvudtaget. Och förspänning, det hör man ju i fotboll ibland, så inte minst jag som förälder, när jag ser på min son Emil. Gå på tå, upp på tå, upp på tå. Men för mycket på tå så kommer inte heller att prestera. För att då är vi för laddade då. Så att, och det ska vi återkomma till och prata om idag. Med Thomas Ravelli. När blir press istället en stress? Så strax kommer vi att komma tillbaka och då kommer Thomas vara med oss.
Vi vill ha din åsikt, din synpunkt, din reflektion. Ring till coachtipset med Kent Åkerman på 072 302 4210 och kom rätt in i studion. Du kan också smsa eller skicka e-post till radio@coachtipset.se eller gå in på vår Facebook-sida Coachtipset Radio. Mess eller telefon rätt in i studion 072 302 4210.
Vi vill gärna ha din åsikt som sagt, var inne i studion, och dagens ämne är press, prestation, prestationsångest. Vi har Thomas Ravelli med oss här. Han började sin karriär 1969 som pojklagsspelare i Växjölaget Östers IF. Och ja, historien började där, men han behöver inte mycket närmare prestation helt klart. Det han mest är känd för, och som han säger själv i intervjuerna, det är, ja, jag råkade gå åt rätt håll en gång och... Ja, det är en av anledningarna att jag fortfarande kan hålla på med det som jag älskar och gör. Och idag håller han mycket föredrag. Han har fått både VM-brons och guldbollar och cupguld. Och han är nummer 3 vad det gäller landslagskamper. 143 stycken. 430 allsvenska matcher. Ja, listan kan bli hur lång som helst. Och vi är jätteglada att ha Thomas Ravelli här i studion. Så du som vill lyssna på press, prestation och kanske lära dig lite mer, hur kan man hålla sig på topp så länge utan att egentligen vara riktigt på topp? För han har ju varit ifrågasatt, den här killen också, och haft dubbelpress både från sina medspelare, sina kompisar, men också från pressen i sig. Så det är det kommer handla om alldeles strax här, så häng kvar med coachtipset.
Hej, jag heter Stefan Olsson och du lyssnar på coachtipset med Kent Åkerman.
Välkomna tillbaka till coachtipset, och med oss i studion har vi då mannen, myten, legenden, fotbollsmålvakten, numera föredragshållaren och gästtränaren och den här killen som är med lite här och där, Thomas Ravelli. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Tack. Vad svårt att vara tyst här nu. Du har pratat så mycket om mig så jag tänkte jag måste ju säga något snart. Alltså.
Ja, och vi har
lyssnat.
Ja, och vi har pratat i pauserna, eller hur?
Ja, det har vi gjort.
Ja. Så min första fråga, jag vet ju att du blir intervjuad ofta och det är många som rycker i det, och du är så härligt ödmjuk, du säger ju ja till allting. Alltså, vi ska prata om press lite fördjupat sånt. Alltså, är inte det en press att vara den här som ska vara så käck och trevlig och goa killen och spexan och inte säga nej och så vidare.
Nej, jag säger nog inte ja till allting. Alltså, jag har någon, alltså en konst...
tackar extra mycket för att vi är här.
Ja, ja nej, men jag kommer inte ihåg hur vi träffades, du och jag, Kent. Men när du ringde mig, och jag visste ju att du är ute och föreläste och så vidare, så att då, ja, herregud, man måste ju testa. Men oftast är det så här med mig att jag har en otrolig känsla för att det jag säger ja till, jag får ju många erbjudanden när det gäller tv-program med Let's Dance och alla de här konstiga programmen som finns. Men jag säger nej till dem av någon konstig anledning.
Varför? Nej, men, är det en bestämd så, eller är det bara en känsla?
Nej, det är en känsla. Hela mitt liv har egentligen varit så att jag har tagit beslut. Man har suttit i situationer, man har varit pressad, man har haft valmöjligheter. Mm. Och oftast har den här magkänslan jag har blivit rätt. Alltså, ja. Jag har tagit rätt beslut.
Du litar på magkänslan?
Alltså jag tror att man måste göra det. Alltså, jag har haft massor med alternativ. Jag kan göra det eller göra det. Och oftast då när man har varit så här pressad och man har känt en känsla av nu måste jag ta ett beslut. Mm. Nu måste jag sluta med fotbollen eller börja med fotbollen eller börja på det här jobbet. Lita på magkänslan alltså. Mm. Oftast får du rätt beslut då.
Hur kan man då lita på magkänslan? Alltså när du jobbade som målvakt så handlar det väldigt mycket om, kan jag tänka mig, att vara i nuet och få känslan, ska jag vänster, ska jag gå höger? Och du har ju sagt själv, som jag sa inledningsvis också, att jag gick åt rätt håll två gånger där 94.
Ja. Det säger man ju för att man försöker vara lite skämtsam. Ja, okay. Men det är klart att...
Men alltså, med koppling till magkänslan, ändå intuitionen och läsa av och känna det som du inte vet. Wayne Gretzky sa ju så också. Det handlar ju inte om att åka dit pucken där pucken är, utan åka dit pucken kommer att vara.
Mm, mm. Ja, det är ju många idrottsmän som har varit på toppnivå som har just den typen av känsla och veta var bollen kom. Mats Wilander är ett sånt exempel som inte hade någon känsla. Ja, men, när det gäller mig... Så visste jag i slutet av min karriär hur hög press jag skulle sätta på mig. Innan dess visste jag ju inte det. Utan man kom in i en slags flytkänsla. Och den här flytkänslan är ju... Den är svår att ta på. Mm. Jag brukar säga så här att... För att uppnå just den här känslan av att allting går av sig självt. Där magkänslan bestämmer. Där du inte behöver tänka överhuvudtaget. Du kan inte kräva att du ska uppnå den känslan, utan den kommer av sig självt.
Okay.
Och det är som att ta en tvål i duschen. Jag menar, det är ju, vill du verkligen, då sticker den ju. Så att du måste hitta just den här känslan av lagom, det typiskt svenska ordet, press i ditt liv.
Yep.
Alltså hur mycket... Du ska sätta dig ner i en stol och tänka efter, nej, jag som bäst. Nu gör jag mina bästa matcher.
Yes.
Och det är tusan inte lätt att ta reda på det.
Ja.
Utan det här kommer, det är alltså en erfarenhetsmässigt. Och ju tidigare du börjar med det här, alltså redan i 14-15 års ålder, kanske ännu tidigare. Nej, jag som bäst.
Mm.
Och sen sätter du den här pressen på dig.
Vad är det som behöver hända? Vad har hänt? Hur gör jag? Ja. Jag gillar din liknelse där med tålen. Kramar för hårt så fläppar den iväg. Va?
Pang, så är det bara...
Och håller den för mjuk så blir det bara sladdor och åker den iväg också. Liksom. Då kan man ta någon nytta av den.
Ja.
Det var en god tålliknelse. Mm. Ja, underbart. Du har fått många frågor, om vi ska börja lite från början. Du har fått många frågor, och de flesta frågor har du fått flera gånger och säkert trött på dem och så vidare. Om du skulle ställa en egen fråga till dig själv, som konstigt att de aldrig har frågat det där, eller har journalister och alla som har någon fråga redan allt? Liksom.
Det är nog alltid, alltså, som jag har försökt tänka efter, men allting är nog ganska uttömt. Alltså.
Mm.
Sen finns det ju mer eller mindre intelligenta frågor.
Ja, okay.
En fråga som alla idrottsmänniskor ställer är ju att hur känns det?
Ja, just det. Peter Gides klassiskt också, alltså, så springer fram. Han har fått lite så stämpel.
Ja, nej, men jag hatar den frågan. Alltså. Ja. För det är svårt för en idrottsman när man då har gjort en fantastisk insats och gått i mål eller har gjort slaget det avgörande slaget.
Just det.
Och får den frågan precis efter, för att hjärnan är inte riktigt okej där. Ja. Alltså, utan man är så fokuserad kring det man ska göra så man har svårt att uttrycka sig verbalt. Både känslomässigt och verbalt. För man är inte riktigt hemma. Så att frågan i sig kan man ställa kanske någon månad efteråt när det har sjunkit in.
När logiken har blivit inkopplad på något sätt. Och du har förstått det. För jag läste i någon intervju också att du har inte riktigt förstått ännu, var jag med egentligen där eller inte och så vidare. Men sen så när du funderar så, ja, jag var ju faktiskt med. Nu pratar jag 94 och straffarna och Rumänien och hela kittet.
Jag tittade på TV på sporten igår där jag fick se, vad heter han nu som vann OS-guld i skytte. Nu står stilla huvud på mig.
Ja, jag har inte...
Ja, men han berättade för mig att han tittade på... När han ser det här nu så förstår han inte själv att han har klarat av det.
För att han Ragnar Skanåker du menar?
Nej, inte Ragnar Skanåker. Det är ju 70 år sedan. Ja. Nu sist i OS i... Vad heter det?
Alltså skidskytte.
Ja, Björn inte Deli.
Nej.
Ja, det står stilla Hubberg.
Men Björn heter han.
Ja.
Det är säkert någon lyssnare som kan det här, så kan ni smsa in eller e-posta eller ringa in i studion och ställa frågor till Thomas här.
Men
också.
Just det att han känner, när han ser sig själv på TV nu och tittar på sina ögon och hans sätt att vara just när han ska skjuta, att han var så lugn och så fokuserad. Han förstår inte själv att han klarade av det. Och samma sak är det när jag tittar på den här grejen som hände för 16 år sedan.
Ja.
Hur är han? Jag förstår inte det riktigt, men det mest fantastiska är ju ändå att man klarar av det. Det är ju det som det är det man är mest stolt och glad över, alltså att man under de den pressen som man ändå var i.
Du säger att du har en livslång prestationsångest. Jag tänkte vi ska ta fördjupa det lite senare, för då blir det ju verkligen en psykologradio här liksom. Livslång prestationsångest, det låter djupt, men vi ska komma tillbaka till det alldeles strax.
Vi vill ha din åsikt, din synpunkt, din reflektion. Ring till coachtipset med Kent Åkerman på 072-302-4210 och kom rätt in i studion. Du kan också smsa eller skicka e-post till radio@coachtipset.se eller gå in på vår Facebook-sida Coachtipset Radio. Mess eller telefon rätt in i studion 072-302-4210.
Och där har vi ingen för en kort tänkvärdhet här mitt i intervjun med Thomas Ravelli. Och dagens citat som jag tänkte och ge dig är ett citat från en man som heter Jim Rohn, som dessvärre gick bort 5 december förra året. Jag hade den äran att lyssna på honom några dagar. Han är då business philosopher och inspiratör och författare och... Ja, han har många titlar, som det var Jim Rohn. Jag hade äran att lyssna på honom i Dallas för ett par tre år sedan. Han har sagt så här i alla fall: livet och affärer är som årstiderna. Du kan inte ändra på årstiderna, bara på dig själv. Livet och affärer är som årstiderna, du kan inte ändra på årstiderna, bara på dig själv. Och när vi pratar press och stress, tillbaka till snacket här med Thomas, så det finns ju väldigt många som, nej men om de andra hade och så vidare. Alltså man tar inte det egna ansvaret i det här, alltså i prestationen som sådan. Kan det vara en del av att man får pressen också, att det är andra som tycker att man borde, eller är det mer på insidan eller mer på utsidan? Vad sitter pressen egentligen? Och prestationsångest, om vi kommer tillbaka till det. Hur ser du på det?
Björn Ferry snackade vi om tidigare.
Björn Ferry, där har vi namnet.
Nu går gärna.
Bra.
Så ni där ute nu som letar och ska ringa in och kan han inte så enkla grejer? Ja, alla visste det.
Ja, utom vi. För gärna, ibland fungerar det inte. Det är ju bara så.
Och under press så fungerar det inte.
Ja, press är inte så mycket press idag. Alltså man har ju suttit i den här situationen tidigare när folk har intervjuat en och man har varit ute direkt sen på radio och så vidare. Men första gången när man gör saker och ting, det är klart att det alltid, då känns ju pressen lite mer än annars. Men jag tror ju, alltså jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag vet ju att pressen för mig själv är mycket högre än den som kommer utifrån. Jag ville ju alltid vara bäst. Jag ville ju alltid jag höll på med min idrott så länge för att jag kände att jag kunde utvecklas och bli bättre.
Ja.
Och jag satte alltid högre press på mig själv än den som kommer utifrån. Men det är klart att man blir påverkad utav massmedia och spelare runt omkring sig. Men till syvende och sist, alltså du kan sätta hur mycket press du vill på dig, då måste du ändå ha ett slags förtroende. Om du har en ledare eller en tränare i laget som tror på dig, då vågar du sätta press på dig själv. Då funkar det. Men känner du att du inte känner det här förtroendet ifrån lagledning eller manager eller vd. Mm. Känner du inte förtroendet från honom, då vågar du aldrig kliva utanför den här zonen som du, den här feghetszonen som du befinner dig i.
Så press är en fråga alltså kopplat till förtroende?
Ja, utifrån. Det går ju absolut. Jag har ju haft många av mina målvaktskonkurrenter som har konkurrerat mig från landslaget från 81 fram till 97 när jag slutade i landslaget. Och det är ju 8-10 målvakter som hela tiden då när de har fått hoppa in och fått chansen, ja, kanske inte har känt den här 100-procentiga tryggheten ifrån lagledning och hela tiden måste överarbeta sina räddningar och kanske göra svårare än vad det behöver vara. Och då gör ju att de kanske tar fel beslut. Medan då jag hela tiden kanske har känt, jag har Tommy Svensson eller Laban Andersson eller Olle Norin, lita på mig.
Hänger ihop med känslan för, eller rädslan för att misslyckas helt enkelt då. På något sätt. Alltså har du inte förtroendet, om jag spänner bågen nu, jag har inte förtroendet, om jag då misslyckas så
får jag inte en ny chans.
Så får jag inte en ny chans. Nej. Och då är jag ute. Vad säger du om pressen från pressen i det läget då? För att du var ju ganska så kritiserad då. Mm. Alltså du sa ju vad du tyckte och tänkte liksom. Det var inte helt...
Nej, det gjorde jag väl aldrig direkt. Nej, okay. Alltså, det fanns väl massor med tankar man hade.
Men de sa vad de tyckte och tänkte.
Ja, alltså massmedia får ju och ska ju skriva precis vad de själv tycker och tänker.
Läste du allt under tiden som du var målvakt i pressen?
Nästan allt.
Ja. Det finns ju de som säger, jag läser aldrig tidningarna liksom. Just för att inte få den här bilden.
Alltså på min tid när jag spelade så fanns ju inte nätet på samma sätt. Utan det som fanns det var ju alltså papperstidningarna.
Just det.
Och kanske tv då. Men, så att, det är klart att man läste det de skrev. Och jag har alltid gjort det.
Ja.
Nu är det ju jättesvårt. Nu finns det ju bloggar och det finns ju folk som har åsikter hur som helst på nätet. Så man kan inte läsa allting. Men själv... Det är klart att jag läste det där och blev väldigt påverkad. Jag tror att om du tittar på en människa som uppträder på scen på teatern eller står där själv och gör en monolog på scen, att han får en dålig kritik efter det där, det är klart att han blir påverkad av det där. Men det gäller ju att tackla det här på rätt sätt, och det kanske vi kan prata om.
Att tackla den påverkan, för den finns där, och visst är det så att man vill väl också veta vad andra tycker.
Ja, det är
alltså... annars, alltså en prestation innebär att visst jag presterar, men jag kan ju från insidan känna att japp, jag gjorde det. Men sen att någon annan säger också, fan vad bra, eller så här. Är det inte det man också vill ha? Då får man ju också läsa, för att det kan ju finnas lite godsaker i det också, eller hur?
Ja, det är väl klart att när man uppträder på scen eller som fotbollsspelare som vill, det är klart att man vill ha ett positivt omdöme. Man gör egentligen den här framträdningen inte bara för sin egen skull.
Nej.
Utan för, inom fotbollen finns det ju folk som sitter på läktaren och anhängare som vill att det ska gå bra för en. Och när du går på en teateruppsättning så är det klart att du vill att den här teateruppsättningen kommer att vara bra. Att du får ett utbyte av den. Och den som står på scen vill ju ha applåder och positiva omdömen. Det är ju självklart det. Och då tycker jag ju också det är lite konstigt att man inte läser tidningen alltså, efter en fotbollsmatch, så säger jag brydde mig inte om vad det står, jag har inte läst, jag tror inte, jag litar inte på det här alltså, riktigt. Jag tror de flesta vet nog vad som står i tidningarna.
De vill på något sätt få det. Om vi tar begreppet prestationsångest avslutningsvis innan vi ska lyssna på en liten låt här, vad är egentligen prestationsångest för dig? Är det det du har skrivit nu egentligen, att vara där på gränsen, att vara som tvålen i handen liksom, är det gränsen, om du går över så blir det ångest?
För mig var det något positivt.
Ja.
För att det är som jag var ju den typen av spelare, jag är så fortfarande så här, för att om jag tar ett exempel ur mitt liv. När jag slutade med fotbollen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra efteråt.
Nej.
Och hela tiden tänkte att jag skulle inte hålla föreläsningar och göra sånt här. Och ja, framträda inför folk. Men jag menar, när man då står på scen igen och får samma typ av känsla som jag fick när jag stod i mål. Alltså, varför gör du så här? För det är ju en tvetydig känsla.
Absolut.
Stå på scen eller stå i mål och du känner den här pressen på dig. Men jag har ju alltid sökt det här på något konstigt sätt. Alltså. För att jag vill att livet ska vara alltså, lite press på. Och sen kan man slappna av en liten stund. Och sen går det bra för en, är man där uppe. Och ibland kanske det går lite sämre, då är man här nere. Så att livet ska ju... Jag vill utsätta mig för det här.
Just det.
Och det kom jag på då. Alltså, jag kanske... ännu mer när jag la med fotbollen. Jag behöver det i mitt liv för att livet ska vara någonting, alltså ska vara positivt.
Något som man ofta hör från både kända sportprofiler men också från artister som sagt, varför fortsätter de?
Mm.
Foppa Forsberg, varför fortsätter han att spela hockey? Mm. Kan man undra. Men han, nu älskar han hockey, tror jag, i det läget. Och så
jag att det kan kanske... inte det. Det är ju likadant med Svennis egentligen. Ja. Jag menar, han kan ju egentligen säga att det, hade jag varit Svennis, hade jag ju sagt, ah, nu köper jag mig en lägenhet i Nis ja. Och en i Florida.
Så drar man tillbaka och tar lugnt.
Och sen ligger jag och gosar och solar och håller lite lugnt och dricker lite gott vin. Och inte känner, men han behöver nog den här pressen, ja. Alltså, verkar det
som. Precis som du och jag. Vi hittar på nya saker i så fall. Mm. Vi kan inte ligga still.
Nej.
Det fanns en kille som heter Ted Gärdestad som också hade lite svårigheter med press och sånt, kan jag tänka mig så. Men han har skrivit en underbar låt som heter Himlen är oskyldigt blå. Det har kommit upp en film också, har du sett den? Det handlar om 70-talet. Hannes Holm har kört en ny film. Han hade premiär nu för några år sedan. Ja. Har du sett den ännu?
Nej, jag har inte gjort den än. Det handlar om en knarkaffär uppe i Stockholms trakt.
Just det, den har en dokumentärbas i den. Men jag tror att den ska vara hiskligt bra. Så att, den får jag gå och titta på, Anders, eller hur?
Självklart.
Självklart.
Så att, han har somnat där inne nu.
Han har somnat. Ja, det är därför jag ger honom sådär hinta ibland. Så han känner att det finns en press här inifrån att vi ska dra vidare. Liksom då. Så att, lite musik på det där. Och så får ni där ute som lyssnar. Har ni några frågor till Thomas, ring gärna in på 072-302-4210 eller e-posta radio@coachtipset.se. Så är du med i programmet. Rätt in till Thomas Ravelli kring press, stress eller vad det nu. Du kanske har den där frågan som han aldrig har fått, som han har väntat på hela sin karriär och efter karriären också. Så fundera på den och kom tillbaka. Himlen är oskyldigt blå, Ted Gärdestad, en av hans många, många härliga låtar. Väcker lite goa vibrationer, Thomas, va?
Ja, alltså, eftertänksamhet. Och man vet ju i vilken situation Ted befann sig i, just i slutskedet. Här, jag tror det var en av de sista låtarna som han gjorde, i alla fall på den sista LP:n som han gav ut eller ser den.
Just det. Och du sa också att du har läst boken som hans brorsa har skrivit också. Vad sa vi att den hette?
Vill ha en egen måne, va?
Jag vill ha en egen måne, precis.
Fantastisk bok.
Så där har vi ett schysst boktips också då från Thomas här idag som handlar om någon annan. När kommer boken om dig idag? Ja, det har ju kommit en bok.
Men det är ju gammal som gåta.
Ja, exakt. Så det är väl dags för något nytt nu som har efter karriären liksom.
Ja, nej. Jag vet inte. Nej, men det är mycket, alltså de här tankarna som jag har när det gäller mina föreläsningar och det jag pratar om, det kan ju vara en intressant bit man kan skriva
absolut. Om. Du pratar mycket om att ha roligt i allt jag gör är bland det viktigaste i mitt liv. Har det alltid varit en av dina starkaste drivkrafter? Roligt, ha kul. För att jag tycker också det är viktigt att ha kul. Alltså en av anledningarna att jag sitter här i studion är att det är ett experiment att ha kul. Det måste man pröva. Man kan inte dö nyfiken liksom.
Mm. Ja, du vill ha något nytt framför dig hela tiden.
Ja, absolut. Du känner mig bättre än jag i tiden.
Nej, men det är klart. Alltså,
men alltså det här med kul, att det ska finnas en glädje i det.
Alltså det är klart att det inte... Om du går ut och spelar en fotbollsmatch inför 80 000 människor och du kanske 2 eller 3 miljoner svenskar som tittar på matchen. Är det så himla skoj egentligen?
Ja, det kan ju vara mycket press. Om du inte vill vara den här exhibitionisten som vill synas. Liksom.
Men alltså, man måste tala om för hjärnan, alltså även om du nu ska gå ut och klippa gräset eller om du ska göra det absolut tråkigaste du vet i ditt liv, om det ändå måste göra, men gör det med ett leende på läpparna istället, att du har ett glatt humör och försöker se positivt på det hela.
Ett GLVP-läge brukar vi ha pratat om. Jag har en kollega som har myntat det. Gilla läget, var positiv.
Ja, du måste ju ändå göra det. Ja. Så varför går du omkring och är förbaskad? Alltså, sen läste jag faktiskt här nu i tidningen, eller det var en undersökning om att om man ska göra någonting, alltså rent fysiskt sett, om du då, de gjorde en undersökning med kanske 10 stycken som var i ena delen. Om man då ger bort, man fick 10 dollar exempelvis.
Ja, ja.
Och de här 10 dollarna man då behöll då. Och så gjorde man en massa lyft, armhävningar eller körde biceps där. Och de som då gav bort de här 10 dollarna man fick, de orkade göra fler än de som behöll pengarna.
Ja.
Så att om du då är en positiv och glad människa och kanske ger mer av dig själv till andra, så tror jag att du orkar mer. Att du har en större lust och kanske att du har en större ork också rent fysiskt sett.
Så att ge till andra minskar inte din egen energi?
Nej, utan den ökar desto mer. Alltså,
så att. Och du sa någonting om pengar också. Jag lyssnade på Anja Persson. Hon var ju på tv här. Flytta.
Ja, med Carina Berg. Där, ja.
Berg,
ja, jag såg inte, jag hörde bara att det var ett väldigt
men hon sa något sådär, alltså, jag kunde ju inte tänka på att om jag vinner det här loppet så tjänar jag sig så mycket pengar. Det går liksom inte, för att då låser jag mig. Nu vet jag inte hur fotbollen ser ut.
Jo, så kände jag ibland faktiskt. Du vet, när vi spelade en Champions League-match mot Milan här på Ullevi eller där nere. Eller, och då visste vi ju att 100 000 fick vi för vinst.
Just det.
Och står jag då i målet och tappar in en boll, då tappar ju de andra gubbarna pengarna. Det är klart att jag under vissa situationer i matchen där jag var overksam fick de här tankarna. Däremot om du gör ett lopp, ett störtlopp, då är du så fokuserad på det du ska göra under kanske 2-3 minuter. Men står du i 90 minuter eller kanske mer i målet, så får tankarna kan flyta iväg ibland. Just det.
Kanske en otacksam roll och stå i mål också, för det märks liksom.
Ja, men
det förutsätter att du ska ta det, men missar du kan det bli skit liksom. Och ute på plan kan du alltid åtgärda det efteråt.
Ja, men jag tror att det är nog vissa människor som rent mentalt sett, alltså du kommer ju till en viss nivå på elitnivå, exempelvis om du spelar i landslaget eller om du nu är skådespelare eller du framträder inför folk. Du måste nog vara på ett visst sätt.
Just.
För att kunna klara av det där. Annars kanske du spelar i division 4, division 5 eller i korpen någonstans istället.
Det där är ganska intressant. Alltså, jag kan ju inte hela din historia och jag var inte så jätteinne heller då. Men Emma, vi firade och härjade, för vi gjorde ju hela Sverige liksom. När ni,
ja, 94 när vi kom hem där.
94 när vi kom hem och så vidare då. Men om man säger så här, du har kunnat hålla dig på topp länge utan att vara riktigt på topp egentligen. Om jag lite
kan du utveckla det lite grann?
Ja. Ja, men det var Thomas Ravelli, men sen det var inte så här megastjärnan Thomas Ravelli, utan det var det här som hände och sen så, men du har ändå varit med så pass länge, spelat så många landskamper och så vidare då. Alltså, hur håller man sig, du har berört det förut, hur håller man sig fräsch liksom och vara där på toppen? Är det så att man är den här tvålbalansen och så vidare och inte ska prestera, för du sa att jep, det var många som försökte ta min plats liksom. Hur håller man sig? Nej, hur håller man så länge liksom?
Det viktigaste inom idrotten, alltså, som jag, det är ju att man var skadefri.
Ja.
Jag menar, får du en allvarlig skada,
fysiskt skadefri.
Ja. Det är ju självklart. Ja. Sen tror jag ju också, alltså, jag höll ju på så länge för att jag verkligen ville ha den här kronan på verket, att jag blev erkänd som en duktig fotbollsmålvakt. Och jag fick ju hålla på så himla länge från, jag menar, jag började 1980 som reservmålvakt i en match, och sen 81 blev ordinarie i landslaget och spelade fram till 97, och jag fick vänta till 94 innan jag verkligen fick det här erkännandet.
Just.
Och alltså, alla människor som är framgångsrika, de håller på och kämpar för det de tror på. Alltså de som håller på längst av allihopa då, och alltså mest disciplin, mest ork, som orkar springa de här kilometerna varje dag, de når ju framgång. Alltså för min egen del, det är disciplin och ork.
Disciplin, ork och sen så...
Och framförallt ha den känslan att man inte tror... Alltså nyheter i ens liv, alltså förändringar, nyheter, alltså det, du kan förändra din träningssätt, att du inte blir, att du inte stagnerar där i dina tankar, utan du ska hela tiden vara med och försöka utveckla det här du själv vill bli bra på.
Och fokusera och träna. Det finns ju forskning som visar bra 10 000 timmar.
Ja, den undersökningen har man hört. Alltså den tror inte jag riktigt på.
Men ändå träning, det blir inte på ett bananskal.
Nej, också. Alltså 10 000 timmar. Det visar Roger Gustafsson som var fotbollstränare för mig i 6-7 år i Göteborg. Han säger ju att alla kan bli lika bra som Zlatan.
Ja.
Men nej, inte riktigt, men nästan.
Det finns talang.
Ja, det måste finnas en viss talang. Men du kommer till en viss nivå där du spela i landslaget. Alltså det är 10 000 timmar kan du hålla på med.
Ja. Okej, Anders, jag tänkte vi ska gå till lite musik. Du har ju alltid möjligheten att spela lite musik här, för att det är en telefon som ringer in i studion här också. Och,
jag har ju inte satt på någon.
Nej, inte, du har inte satt på din musik än. Så att, vad får vi den äran att lyssna på idag?
Ja, idag så blir det Stuck in the Middle with You. En gammal känd dänga.
Det kan man ju känna ibland.
Jag tror att den handlar lite grann om att vara omringad av clowner och alltså vad ska man säga, folk som man inte riktigt tycker gör något bra för ens mentala hälsa, eller vad man ska
just
säga.
Just det är som
känner häst... att man är, det är en själv mot alla andra på något sätt.
Just det, hästen mellan två hötappar. Så ja. Kör igång så får vi höra.
Yes.
Ja. Stuck in the middle, Anders låtval idag, coachtipset med Kent Åkman. Där vi
ja, jag tror att Thomas kanske har känt sig lite sådär någon gång. Att han är omringad av idioter liksom. Alltså då läs de 11, eller vad heter det?
De tio andra i laget, ja just det.
Ja, ibland är det. Jag spelade någon match i Ljungby nu i lördags faktiskt. Då var det inte så skoj. Jag fick stryk med 7-3 tror jag, eller 7-4.
Okej.
Ja.
Men det är ju aldrig målvaktens fel va?
Nej, jo nu för tiden börjar jag säga att det är mitt fel faktiskt. Men det här låter det med att man lever i limbo tycker jag alltså.
Okej.
Att det inte händer någonting i ens liv alltså.
Ja, det kanske är så man ska tolka den.
Lite grått och...
Han alltså, behöver mer press alltså helt
enkelt. Ja, man vågar inte kliva ut utanför den här zonen och... utnyttja den kapaciteten som du egentligen har. Alltså.
Ja. Det är ju teman som du föreläser på ibland. Utan stagnation och trygghet. Har du fastnat i tryggheten? Ja. Liksom? Ja. Vi behöver pressen, vi behöver morötter, vi behöver piskor. På Facebook-sidan här så har på kommentaren då hur hanterar du stress? Eller press snarare. Så har vi fått 3 kommentarer. En från Anneli här sa, jag gör med utropstecken. Och Ludvig säger, ja, ta ett lugnt, ta en toj. Han bara tar det. Inga problem. Lelle, han säger så här, ja, mikropauser. Andas in djupt och återta kommandot över här och nu. Mm. 3 utav kommentarerna då. Och är det så, ja, hur gjorde du egentligen? Alltså, mental träning. Jag måste få ställa en fråga. För Kent Johansson, Frölunda, du är ju Frölunda Indians, det är ju ditt lag, va, eller hur?
Ja, absolut. Ja.
Så han uttalar sig i GP här nu. Nej, för det går ju inte jättebra för dem just nu.
Nej,
men någon psykolog behövs inte. Vi har haft inne någon mental tränare tidigare, men det gjorde ingen skillnad. Hur ser du på det här? Du laddade ju själv, då har jag läst någonstans, i 2 dagar inför viktiga matcher. Hur ser du på mental träning som hjälp vid press och för att spela på topp och hålla sig liksom där? Mental träning, så vad har du för
erfarenhet? Det är ganska intressant. Min pappa var ju läkare. Jag kom från Österrike till Sverige 52. Mm. Och han var lagläkare för Åtvidabergs FF.
Okay.
Och där började han redan 1967 med mental träning.
Yep.
Där man då går in i sig själv och ja, du vet det här vanliga, man tänker sig in när man är i en skog och
visualiserar och
slappnar av och tänker positivt och så vidare. Men det här är, det har jag ju använt av under min fotbollskarriär också. Framförallt matchdagen när man vilar lite grann efter maten och så lägger man sig ner och så tänker man då, spänner, börjar med alla muskler, armar och ben och sen går man igenom och tänker igenom situationen som kan uppkomma på fotbollsplan och tänker positiva tankar. Yep. Och det här gjorde jag varje gång jag spelade en viktig fotbollsmatch, inte när det är träning och så vidare, men alltid när jag spelade en viktig fotbollsmatch. Och det där är ju jätteviktigt.
Händer det någon gång att du inte gjorde det och märkte någon skillnad då? För att
nej, gjorde aldrig
det. Det som Kent säger här, det blev ju ingen skillnad. Liksom. Vi behöver inte hjälp. Så.
Det är klart att man behöver hjälp.
Det är klart att man behöver
hjälp. Det är självklart. Alltså, ja. När du är ung så tror du att du är odödlig. Du tror att du kan allt. Mm. Men ju äldre du blir desto mer vet att du kan inte allt. Du kan inte lära allting. Man måste ta hjälp utifrån. Det är som med träning. Du kan ju inte spänsträning eller snabbhet. Det är bättre att ta hjälp av någon annan för de vet hur man ska träna. Ja. Likadant är det med hjärnan som tränare. Du kanske är duktig på att sätta upp spelsystem. Men du fattar inte riktigt hur fungerar den enskilda individen i laget. Då måste du ta hjälp.
Måste ta hjälp. Hur viktig är kulfaktorn då? Jag vet att du ogärna kommenterar det som händer just nu, kanske på djupet så, men bytet utav lagkapten i svenska landslaget fotboll, alltså kulfaktorn, alltså man ser ju en helt annan, och spelarna kommenterar själva att det är lite roligare att träna, det är lite roligare och det är lite mer gags, och till och med Zlatan ger intervjuer, nu kanske det kom i sig samtidigt med att han fick kontrakt med Milan då i sig. Mm. Alltså, hur viktig är den delen att alltså, tränas? För vi har ju sett en hel del buttra lagkaptenen och annat genom åren i olika sporter.
Du tänker på förbundskaptenen?
Ja, förbundskaptenen, precis. Ja. Exakt.
Ja, alltså,
Han kommer alltså, ju, han bor väl säkert granne med dig.
Min dotter och hans dotter har väl lekt och lekt, de är så stora nu så att de umgåtts då. Men alltså Hamrén är ju på ett annat sätt alltså, ja. Sen vad som är rätt och vad som är fel, det beror precis på i vilken situation landslaget befinner sig. Om du tittar på en sån som Bosse Johansson till exempel, som jag hade i Östers IF, som också tränade det danska landslaget när de hade de här jättestora stjärnorna med. Det här klarade han perfekt, men han kanske inte passar in
i ett uppbyggnadsskede, utan han kanske passar bättre i ett, alltså Hamrén som jag känner det nu, han är ju bra i ett uppbyggnadsskede
där han kan få upp geisten igen.
Ja, men alltså att han kommer in nya spelare som han ger förtroende för, han skapar en bra stämning i laget. Så att jag tror han passar jättebra. Sen det här debaclet mot Holland där man kanske trodde för mycket, istället för att gå ut och kanske försöka få med sig en poäng, tror att man kan vinna mot Holland borta. Det kanske är lite ett misstag i arbetet från början, men man lär sig utav misstagen alltså.
Man lär sig utav misstagen och sen gör man samma misstag igen.
Jag
brukar ställa en fråga på mina föredrag. Vi lär oss utav misstagen, då händer upp allihopa. Ja. Okej, hur många har gjort samma misstag igen? Det alla händer upp igen. Ja. Liksom, och så hur duktig är vi egentligen på att lära oss utav misstagen? För här var det mycket press från pressen också. De skrev ju riktigt rabbar. Vad var detta nu? Liksom.
Efteråt menar du? Massmedia skrev ju upp landslaget före också. Men såklart att så måste de ju skriva att det var dåligt också. Det är självklart. Men jag tror ju att man lär sig utav.
Man lär sig utav misstagen, absolut. Så ta hjälp när du behöver. Nej, men vad kommer här?
Det var en gammal låt.
Den här,
kan jag tänka
det? Vi var ju tvungna.
Jag förstår. Ja. Men just det där med att när folk lyssnar på den här låten blir de glada.
Absolut.
Sen har vi en låt från VM 90 i Ciao Ciao Italia. Det är ingen som lyssnar på den.
Nej, du, den har faktiskt Emil på sitt rum. Min son, du har ju pratat med honom på telefonen, så jag tänkte bara komma över till det. Han har den på sitt rum och jag satte på den. Vad är det? Ja, men du är ju också en fotbollslåt. Ja, men den är bra ju, tycker han är 11 år. För där sjunger ni själva också, va? Eller hur är det?
Ja, vi är med och sjunger
exakt. Riktigt. Det är nästan en sån dansbandskamp över den, va?
Men den här låten lyssnar ju mina barn när de är ute på galej på stan. Ja, den spelar de ju på stan på diskoteken och sådär också. Ja, visst. Yes.
Du, apropå det, Thomas, sagt var en timme går ju väldigt fort här. Du sa ju själv att när man blir äldre så kanske man inte tar det lika hårt och så vidare. Så när jag träffade dig första gången och sedan så träffas vi samma vecka, så träffas vi igen på flygplatsen och då hade min son Emil sagt, men varför tog du inte hans autograf? Han visste inte först vem det var, men sen så givetvis så visste han ju vem det var då. Sen så pratade jag med honom hemma och så satt du jämte mig. Du, förresten, du kan få prata med honom, säger jag. Så tar du luren bara så, men hej, vet du vem jag är? Alltså den här ödmjukheten, jag kände bara rysningar. Alltså, är du sån allt, alltså just den här. Och han tyckte det var, va? Han pratade med
jag
mig.
Jag var nog inte så i början av min karriär. Nej. Utan det har ju med en trygghet att göra med sig själv. Och alltså, du har uträttat något i ditt liv och du känner du har en plattform att stå på. Du vet, om man då får positiva omdömen runt omkring sig, folk blir glada när de ser en, då är det klart att då blir man ju sån själv också. Däremot så har vi de här stora problemen ute i samhället där folk hela tiden får negativa omdömen. Om du tänker det på de här problemområdena.
Arbetsplatser.
Om problemområdena här i Göteborg exempelvis. Om du tänker då att du hela tiden går omkring där som nysvensk och hela tiden får negativa omdömen om dig. Det är klart att då har du taggarna ut. Då. Du tror ju hela tiden att...
Vad ska nästa säga?
Så då har du ingen plattform att stå på. Alltså det viktiga är i livet att du skapar en plattform, om det nu är socialt, med ett bra familjeförhållande med barn och fru och så vidare. Eller en bra plattform i arbetet. Eller en bra plattform som idrottsman. Då är det lättare att vara sån här. Alltså bjuda på sig själv och vara ödmjuk.
Prestationsångesten har minskat också. För när vi pratas vid, vi stötte på varandra på flygplatsen igen i torsdag. Så vi skulle egentligen ringt och pratat vid lite på fredagen. Vi tar det på uppstuds på måndag. Inga problem liksom. Alltså prestationskraven och så vidare. Förmågan och kraven.
Alltså jag känner ju inte samma typ av press på mig längre som när jag spelade fotboll. För i fotbollen var man ju beroende av sina medspelare i större utsträckning än vad jag är nu. Alltså jag kan gå ut på scen och köra en föreläsning i 2,5 timme utan att känna någon större press på mig. Däremot om du har då 10 spelare till, gör de ett misstag eller domaren gör ett felbeslut, då är ju hela dagen förstörd för mig. För nu är det bara jag själv och då känner jag inte samma press på mig.
Så lite mer ta det som det kommer. Liksom.
Nu är det mer laid back. Alltså livet, vi går omkring med, på tå hela tiden och tänker det här. Ågren för att vad som komma skall. Alltså det hjälper ju inte. Jag såg ett program i tv om en kille som blev permitterad, som gick arbetslös i 2 år. Eller 2 månader, 3 månader. Och han fick ett bättre jobb efteråt. Och var jättenöjd. Han har gått kring och haft Ågren för att jag kanske blir permitterad här nu. Och hitta någon bättre grej. Så, alltså det du ska sluta med, det absolut viktigaste, det är att sluta ha ångest för det. Alltså morgondagen.
Som inte ens har hänt.
Nej.
Det är tanken egentligen som kanske stressar oss mest.
Ja, tanken förstör oss alldeles för mycket.
Ja. Så om vi har 2 metaforer med oss här som en kort sammanfattning. Trycker du för mycket, ja då blir det press, då slinker den iväg. Håller du den för slappt så händer ingenting heller. Balansen däremellan. Och sen det som du avslutar med nu då, att med tanken på det som händer, jag menar, kör, prova och glädje.
Ja.
Är det bitar som vi kan sammanfatta med?
Absolut.
Jag pratade med Emil här, min son. Han sa, har du gjort mål själv någon gång när du har varit målvakt eller släppt in något mål från någon annan målvakt?
Ja, nej. Jag har gjort ett mål en gång i B-laget just på en straff.
Okej, du fick ta en straff.
Okay. Ja, men jag tror inte det var någon målvakt som gjort mål på mig. Nej.
Okej, så svaret var en gång på en straff och så ingen målvakt som gjort mål på dig. Okej. Avslutningen, Grunden Boys har ju en egen Ravelli, Hans Lundström. Så gör han med händerna bara säger, japp, det var inte mål, det har inte aldrig hänt. Det
hände
aldrig.
Han gör ju så här, gör
han. Ja, precis, han gör ett tecken. Så,
det hände aldrig.
Just, han korsar armarna framför sig, det hände aldrig. Så, är det mental träning på hög nivå då, eller?
Jag håller ju inte riktigt med om det, utan jag brukar snacka om att när du har gjort någonting som du kanske som inte är så bra, att du kanske lär dig utav det och accepterar att du gjort misstaget och sen går vidare.
Japp.
Så att det här med att man nonchalerar och försöker...
Det är en kul grej.
Ja, absolut. Det är en fantastisk tanke utav honom.
Underbart, Thomas, att ha haft det med oss. Och som sagt, var en timme går väldigt fort. Har du någon avslutande fundering till Thomas, Anders?
Ja, men jag ska försöka ta den lite snabbt här. Så jag satt och funderade lite grann på under VM 94 där, så... Ja, du hade mycket grejer för dig där bakom målet. Det såg ut som att du hade tråkigt nästan. Du sprang och stod, liksom gjorde lite konstiga steg och jag vet inte om du ens kommer ihåg det här, men ja, jag vet inte varför gjorde du det? Var det liksom för att du hade tråkigt eller var det någon slags för att lindra de här tankarna som kan komma att, med pressen och om vi förlorar så går det inte bra och liksom. Vad säger du om det?
Det blev ett kort svar där.
Väldigt kort svar.
Alltså det jag gjorde, det var för att jag kunde vara fokuserad på matchen. Jag kanske gapade och skrek som en idiot på mina medspelare och försökte få dem att vara på rätt position. Så länge jag var fokuserad så höll jag på med massa saker hela tiden i mål. Annars försvann mina tankar någon annanstans.
Okay.
Så det var därför.
Ja.
Okej, för att hålla fokus helt enkelt sagt. Och vi har hållit gott fokus den här timman. Och är det så att du vill lyssna på intervjun igen eller på coachtipset med mig, Kent Åkerman, så kan du alltid gå in på webben radio.coachtipset.se och lyssna igen. Och vi givetvis kommer med egna kommentarer. Nästa vecka ska vi prata barn och barnuppfostran, hur det kommer sig att tjejer och killar fortfarande har tillträtt till styrelserummen och inte. Så Thomas, stort tack för att du kom idag.
Tack själv.
Tack snälla. Och tack du som har lyssnat. Tack ska ni ha. Och tack Anders.
Tack så mycket. Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej.